Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Sara Rönne, eller träningsglädje som hon länge titulerade sig som, är en av våra mest erfarna träningsprofiler. Hon var en av de tidigaste att blogga om träning och har idag ett långt CV med utnämningar som en av outdoor-världens mäktigaste och bäst på content. Sara har uppdrag inom marknadsföring och sociala medier och syns frekvent i media. För några år sedan gjorde Sara det många drömmer om. Hon flyttade från storstan och närmare naturen. Via hennes plattformar får vi följa en vardag som inspirerar till naturnära dagar, mängder med aktiviteter och en känsla av frihet. Vad fick henne att ta beslutet? Var är hon på väg framöver? Vem är egentligen Sara Rönne? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Ståhl. Välkommen Sara, och vi sa ju precis att vi kanske inte har setts på 6 år. Kan det stämma?
Alltså jag tror det. Helt sjukt. Det känns som att vi har setts ofta, men det är för att jag ser dig. Så jag har ju stenkoll. Men så här, liksom i vår fysiska presence så är det, ta mig tusan, snart 6 år.
Ja, ja. Och jag känner att jag har jättebra koll på dig också. Men framför allt så tycker jag att det ska bli så otroligt spännande att få så här djupdyka. Och när jag cyklade hit så var jag så här, ja men prata pengar, det vill man ju göra med Sara. Men det gör ju hon ändå ganska ofta i sina egna kanaler. Så vi får se om vi hamnar där. Men det är ju liksom någonting som inte så många pratar om och som passar ju väldigt bra in på Ofiltrerat. Men jag tänker att vi ska börja i det faktum att du tog ett kliv som kanske många drömmer om. Och det är ju att du lämnar liksom det här så kallade storstadslivet och flyttade iväg. Kan du bara dyka in någonstans där?
Ja, ja, men det ska jag verkligen göra. Vilket år är vi inne på nu? Ja, men så här, jag är från Hälsingland, men har bott och pluggat mycket utomlands, så att jag är nationalekonom som jag utbildade mig till på Irland, och mitt första jobb efter det var inom finansbranschen. Jag var så nöjd när jag hade min kostym på, så hade jag ett par jätterosa liksom klackar och kände mig väldigt viktig. Ja. Och sen när jag kom hem till Sverige runt 2004 kanske det var, så fortsatte jag liksom mitt så här karriärstänk, för det var väldigt viktigt för mig då att så här, liksom klättra på stegen, hela tiden utvecklas. Alla de här klassiska liksom statusgrejerna som är i vår norm. Men hur vi ser ut, att kunna lägga så här pengar och tid på håret, allt det där. Men sen så var det något år runt 2014-2015 när jag var hemma i Hälsingland på sportlovet. Jag tror jag hade liksom tagit ledigt och var uppe någon långhelg eller sådär. Solen sken, snön låg på åkrarna, jag stod vid en så här gammal lada och skalade en apelsin, så här klassisk sportlovsbild med så här apelsin och sol och snö. Och tänkte så här att Men vad sjukt egentligen att vi är liksom inomhus i vårt liksom artificiella ljus inne och sitter i våra skärmar när det är som allra finast ute.
Mm.
Och sen ska vi alla liksom till jobbet och knuffas och trängas och stå i kö och in på en litet pendeltåg eller tunnelbanetåg eller buss liksom samma tid. Det var så här ett sammanhang och en cykel som kändes så ineffektiv för välmåendet, och vi längtade liksom efter semestern som kom om ett halvår och längtade efter helgen, att det var så inrutat.
Mm.
Så att då och där fick jag någon form av uppenbarelse att ja, men jag vill skapa min egen life design. Jag vill ändra på hur jag lever mitt liv utifrån livet och liksom, inte så mycket takten och tempot och jobbet, för jag tyckte det var väldigt kul att jobba och det gör jag nu också, så jag ville absolut inte downshifta, men jag ville få mer liv i livet. Det var väl det som var så här, grundtesen. Så att det här var typ på våren. Och sen så tog det lite ett tag. Min kille hade absolut inte samma liksom tankar. Det här är också min ex-kille nu. Utan det dröjde ett halvår och sen så flyttade jag upp till Sälen som min första grej.
Alltså den där meningen, det var därför jag började stacka in lite ett när du sa jag vill fylla livet med liv. Jag tänker mig att när man hör det så sänks mångas axlar och bara, åh gud, det är ju det man vill. Det är så fint.
Ja, och det, precis. Och det finns väldigt många så här, quotes och klyschor kring det där. Men grejen är att så, här, så vitt vi vet så har vi ett liv. Och det här livet är inget genrep. Så att det gäller ju att leva nu. För det kommer inget sen. Och det där kan vara en sån skön tanke när vi så här, liksom stressar upp oss för små saker. Att liksom backa och säga, just ja, det här är mitt liv just nu. Jag kanske ska skita i den där, i det där skavet som är, och faktiskt skifta fokus. Så att det är ett bra verktyg i nuet, ja, om man behöver det.
Hur ofta känner du nu där du befinner? För nu, om vi ska alldeles strax fortsätta, men bara här och nu där du då lever här och nu där du då lever ett helt annat liv. Hur bemöter du sådana skav som kommer?
Men jag har insett att oavsett hur bra man har det så kommer man alltid ha skav. De här skaven är bara olika stora och det gäller väl att få perspektiv på det. Och jag tänker att, för jag har också liksom haft olika skador och så längs årens gång. Och det har också gett perspektiv, för att när jag till exempel haft väldigt ont i min rygg, då har ju allting handlat om så att jag önskar att jag bara kunde bli bra i min rygg så jag kunde liksom böja mig ner och sätta på mig strumporna. Då har ju skavet varit väldigt stort egentligen. Mm. Medan nu när jag är superfrisk, jag har inte jättemånga så här, riktiga orosmål, säger jag så här, lite slarvigt uttryckt. Jag har precis köpt ett hus som jag håller på att renovera. Jag bor i Åre, det är superhärligt. Jag är frisk, min kille är frisk. Men då finns det ju, alltså det finns inte lika stora skav, men det finns ju alltid skav som att, just det, vi måste skotta, just det, vi måste betala den här räkningen. Så att de kommer i olika storlekar, de där skaven. Men det är ändå viktigt att komma ihåg att så här, nej, men det här är livet, att inte oroa mig för mycket om saker, om så här, det kan vara osäker framtid, utan verkligen så här, få perspektiv och jobba aktivt med det, för det måste man nog alltid göra, tror jag.
Upplever du att, nu, att du någon gång har fastnat i någon slags, alltså det här kanske det mänskligaste som finns, att man fastnar i någon slags offerroll eller offerkofta och man liksom bara, nu bara grävde jag ner mig lite här, eller har du alltid haft lätt för att bara liksom styra om, skifta fokus, okej, nu är det så här, nu har jag de här perspektiven?
Bra fråga. Jag tror att just den här offerkoftan har jag nog aldrig haft i min garderob. Men det är nog för att jag är uppväxt med så här, två entreprenörsföräldrar där det verkligen har liksom genomsyrat så här, hopp och att förändring alltid är möjlig. Mm. Så att den har jag verkligen med mig, att det alltid går att förändra någonting. Sen så kan det vara jättejobbigt förstås. Men däremot så är jag ju inte alltid superpepp. Liksom. Absolut inte. Och jag tror också att min längtan från Stockholm, det var också en längtan från så här, sammanhang. För att jag har alltid haft min blogg, eller alltid, men jag har haft den i 16 år.
Mm.
Och när jag bodde i Stockholm, då var liksom de här bloggeventen som allra mest intensiva. det var så här pressfrukost där och det var nya kollektioner inom sportmode som skulle visas. Och jag minns så väl när jag fick ett bud hem en gång med en ask tomater. Och då kände jag bara så här, men gud, jag vill bara bort från all den här hetsen. Att liksom vara någon som skulle vara viktig. Och att känna mig viktig och att liksom behålla den positionen rent mentalt. Att så här, vara utvald.
Mm.
Så att jag längtade bort till någon form av fristad också. Vilket kändes skönt. Och det måste innebära att jag inte har någon så här FOMO-känsla.
Mm.
Det här fear of missing out. För att jag är verkligen på ett ställe där jag kan bli bortglömd. Eftersom så himla mycket kring min bransch och i min bransch händer i Stockholm. Men nej, jag har nog en stark drivkraft av att göra saker på mitt sätt. Och sen så kan jag ha väldigt stora dippar ibland. Men där är också någon form av förmåga att förstå att ja, men den här dippen av att känna mig så här otillräcklig och kan jag något ens, den kommer att gå över om jag bara får sova och att det blir en ny dag. Så att det är nog där jag har landat också, att det kommer kännas skit och det gör det för alla, men imorgon är en annan dag.
Mm. Jag bara, ja, mycket skönt att höra. Alltså, ja,
men det känns så enkelt när jag säger det.
Ja.
Jag hör det nu.
Jo, men alltså det är så här,
människa.
Nej, för att du poängterar ju också att det är inte, alltså, alla förstår ju att det som sägs, det har ju också massa djup och grund och övning, tänker jag mig. Att du har liksom landat här för att du har övat genom livet. Det är ju inte bara hurt eller hurt, ja. Och gud vad härligt och nu så var det färdigt. Jättebra.
Nej.
Antar jag.
Nej, det är 40 års övning, det är ändå sant.
Ja.
Det har sina fördelar att bli äldre. Ja,
ja, men så här då, 20-åriga Sara, vem var det?
20-åriga Sara var, jag var nog ganska nyinflyttad till Irland, Dublin. Hade gått ut min så här nationalekonomsutbildning, hade fått högsta betyg. Ville verkligen jättegärna bli managementkonsult. Så jag var väldigt liksom högt upp i vad jag ville. Alltså utifrån så här att jag vill göra karriär och liksom allt det där.
Mm.
Men alltså jag är ju väldigt fylld av kontraster och det liksom syns ju i mitt liv också. Så att jag liksom jobbade då inom finansbranschen som jag nämnde förut i 2 år. Och sen så flyttade jag till Kanada och blev skidlärare. Så där har vi liksom ett av mina tidiga hopp i kontraster, kan man säga.
Just det. Berätta mer om det. Alltså alla de här grejerna egentligen som är att du för när man lyssnar på det så låter det som att du lätt kastar dig ut och kanske söker förändringen. Är det en korrekt, liksom, ett korrekt påstående?
Ja, ja. Alltså förändring är en jättestor drivkraft. Att, och det är ju någonting man lätt kan bli beroende av också, att det hela tiden ska hända nya grejer.
Mm.
Och ja, men skidläraråren, det var 2 år. När jag jobbade som skidlärare på vintern och sen så jobbade faktiskt inom finans även i Kanada på sommaren. Så att, där har vi också en krock i allting.
Mm.
Nej, men det var superkul och det var utvecklande. Och jag inser att jag åkte ju dit själv och jag flyttade även till Dublin själv. Och även innan dess när jag gick på gymnasiet så hade jag också gjort en hel del så här, utlandspraktik själv i till exempel London. Och om jag minns väldigt långt tillbaka så kommer jag ihåg att jag när jag gick så här, första ring på gymnasiet, jag vet inte, man är inte jättegammal då, typ 16, då åkte jag till London själv och gjorde någon form av så här, arbetslivs grej för den linje som jag pluggade. Ja, så att, jag är ganska orädd, inser jag ju, utifrån tanken på att liksom, kommer jag klara av det här? För den har jag väldigt tydligt, att så här, ja, men, det här kommer nog gå jättebra. Så att mycket att ha gjort saker själv, så jag är väldigt självständig och tycker att det har varit spännande. För att ibland när man reser eller gör saker ihop med någon annan, man tyr sig ju ihop så att man kanske inte är öppen för vad som finns där ute. Till exempel träffa nya människor eller se saker utifrån ett annat sammanhang.
Mm.
När man är själv så blir man ju sårbar men också stärkt av erfarenheter.
I allt det här då så undrar man ju så, vad finns det för rädslor hos dig? Eller på vilka sätt begränsar du dig om du gör det?
Ja, men Fia, vad är det för skillnad mellan liksom, självförtroende och självkänsla? Jag blandar alltid ihop det där.
Jag skulle säga självkänsla, den du är. Självförtroende, det du gör. Alltså väldigt kort beskrivet. självkänsla, ditt värde som människa är konstant och självförtroende, allt som har med dina prestationer och det du gör att göra.
Ja, men då tror jag att jag har en väldigt hög självkänsla, men däremot kan mitt självförtroende vara enormt dåligt.
Mm.
Och de där har nog alltid varit väldigt åtskilda, för att grejen var att jag började ju blogga som träningsbloggare.
Mm.
Och det är därför som vi har sett sig lite olika sammanhang.
Mm.
För du är ju också stor och är stor inom träning och hälsa. Och det är också lite underligt, för att jag har ju alltid varit liksom en större tjej. Och jag kommer ihåg så här, på alla de här pressträffarna, och vi skulle ut och springa tillsammans i grupp. Alla så här atletiska så normpersoner, supersnygga så här, storlek medium folket om jag säger så. Medan jag kom som en XL i allting. Och då kunde jag ha jättedåligt självförtroende, för att jag visste så att men jag kommer vara långsammare när vi ska springa. Om det ska plåtas en bild här nu så kommer jag sticka ut för att jag ser ut på ett annat sätt. Så jag visste liksom att jag kommer vara sämre rent prestationsmässigt. Men jag visste också så att det här har ingenting med mig som människa att göra. Så att jag har alltid liksom utsatt mig för sådana saker där jag kommer att sticka ut. Men det har nog också stärkt mig. Det har också varit en övning i att känna att ja, men jag är okej ändå som person. Det är bara det att i det här sammanhanget är jag väldigt, väldigt annorlunda.
Gud, ja, vad
intressant.
Ja, det är så intressant, för att jag tror att eller jag upplever att många som jag pratar med i olika sammanhang, både här i podden men sen också i andra sammanhang, så är det just tvärtom, att man kämpar med sitt värde som människa och man kämpar med liksom allt det där att räcka till som den man är, och sen så presterar man istället sönder sig, för man sätter bara sitt värde där. Och då är det så intressant då att få möta dig som upplever exakt det motsatta. Det är jättespännande. Ja.
Det hade varit intressant att få backa bandet till så här, vad hände liksom hemma vid frukostbordet när jag var 7 år egentligen? Så här, vad var det som uppstod där som faktiskt byggde en väldigt trygg bas i att jag duger som person oavsett
vad? Vad har du för teori om det?
Nej, men jag tror, alltså jag tycker att mina föräldrar har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb. Det är mycket tack vare dem. Och att vi vi alltid har liksom pratat eller haft så här vettiga diskussioner hemma kring precis allting.
Ja.
Så här, kring möjligheter, jobb, affärsutveckling, starta eget företag, det man vill göra i livet, allt sånt. Det är min bild av det. Men det är väldigt spännande hur det kan bli så olika.
Upplever du att många i din omgivning är på samma sätt som du, eller blir det en krock i att många då är kanske mer tvärtom då, som jag säger?
Alltså jag tror att jag aktivt väljer mitt umgänge på gott och ont. För jag har, alltså många umgås med sina barndomskompisar eller de som man har pluggat med. Jag har ju bytt ut min kompiskrets rätt mycket, och det har gjort för att jag dels har bott på många olika ställen. Jag har ju nämnt Irland, jag har nämnt Kanada, jag har också bott i Halmstad lite grann, och nu har jag bott i Åre i 7 år. Så att den här första trippen till Sälen som jag nämnde också, den var ganska kort, för Sälen var fel by för mig. Men sen flyttade jag till Åre, och här har jag ju skapat mig ett sammanhang och en helt annan vänskap, eller ett helt annat kompisgäng ska jag säga. Och de som bor i Åre som är inflyttade, de är ju alla speciella på sitt sätt, för att det är väldigt få som växer upp här och är kvar här. Alla har ju flyttat hit av något skäl, att man vill skapa sig ett annat liv, få in mer fjäll och natur i sitt liv eller något annat. Så att det finns ju en röd tråd i den brokiga skara personer som faktiskt bor här. Och jag kan väl se att de jag umgås med, de är lite grann som jag. Det är väldigt få så här traditionella, vad ska man säga? Det är väldigt få liksom så här kärnfamiljs människor. Det är mycket liksom att man sticker ut och satsar mycket på sin sport till exempel, eller sitt företag eller något annat som är lite normbrytande. Absolut.
Alltså det där med vänskap är så himla intressant. För som du säger, många fastnar, men många är i de konstellationer som man kanske alltid har varit, om man ska säga så, utan att lägga någon värdering i det. Men att man säger, här är ramen för mina vänskapsrelationer, och så är det så. Och sen så upplever jag att många känner att det är väldigt, väldigt svårt att hitta vänner i vuxen ålder. För det är alltid så här, har jag en frågestund på Instagram så bara snälla, hur får man nya vänner i vuxen ålder? Att många som längtar efter det, men man vet inte hur man ska söka kontakt, eller hur hittar man en ny kompis som vuxen, eller ja, men jag är för gammal för att hitta nya kompisar och sådär. Liksom, hallå, jag bara, du är rätt person att prata med om detta. Vad skulle du säga i relation till det?
Ja, alltså jag tycker det är fascinerande att, för jag har också sett den frågan ställas dels hos dig och hos andra influencers och även i olika Facebookgrupper. Mm. Och jag tänker att det har väl aldrig varit lättare än nu att skaffa nya vänner om man vill, just för att vi har sociala medier. Alltså det är ett utmärkt verktyg. Mm. Och jag tänker, det hade varit så himla intressant att få vara i någon annans huvud en dag för att känna det den personen känner och upplever. För jag är ju så mycket i mitt huvud och du är ju liksom i din värld och i ditt huvud. Och jag har så här all min erfarenhet och bagage och liksom allt sånt. Så för mig så är den frågan så svår att förstå. För jag tänker så här, men vänner skaffar jag hela tiden genom jättemånga olika sammanhang. Och jag vet att jag liksom låter ju super... jag är nästan kaxig i det, att jag inte har empati nog att förstå att det kan vara svårt. För jag tänker att det är bara att skriva ett DM på Instagram till om du tycker verkar inspirerande och härlig så här, och börja liksom prata där för att sen kunna ses kanske fysiskt om ett tag.
Ja.
Det finns så himla många ingångar och jag ser så många möjligheter. Eller skriv i en grupp på Facebook utifrån ett ämne. Alltså det finns så många exempel på folk som drar igång bokklubbar, vinträffar, firar nyår, gör resor tillsammans. Oavsett om man är med i en friluftsgrupp eller om man är med i en liksom heja livet-grupp eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm.
Så jag vet inte. Jag tycker... Alltså jag tror att man har ett väldigt stort ansvar själv att dels initiera en relation men också att bidra till en relation med någonting, om det nu kan vara så här, sin energi eller liksom att ja, den härliga person man är.
Mm.
Så att det finns många möjligheter till nya vänskaper och det är aldrig för sent, och det finns jättemånga exempel på vänskaper som faktiskt börjar i senare år också. Det är väl mitt så här medskick som jag verkligen vill att folk ska ta med sig.
Just det där att jobba på relationer eller fördjupa relationer. Någonting som jag ofta så här resonerar kring är att det börjar med att man själv vågar bjuda in. För att då För många tror jag upplever att man säger, åh men här kommer jag med mitt och lämnar ut mig, eller jag vill inte belasta och så vidare, eller nej det där vågar jag inte fråga eller säga så, för att man tror att man är jobbig eller man är rädd och man vill skydda sig. Men att det handlar snarare om att om jag vill närma mig dig till exempel, så behöver jag bjuda in på något sätt för att du ska känna, så att vi får kroka i varandra. För då kanske du bjuder in mig till någonting du har varit med om, eller vårt samtal fördjupas, eller vi lär känna varandra. Men istället så upplever jag att det blir att man hamnar i någon så här skyddsgrej hela tiden. Och så börjar, gud, man går runt och skyddar sig, och så blir det aldrig att man fördjupar relationerna, för man vågar inte bjuda in varandra av olika anledningar.
Ja, exakt, och man är rädd för att vara sårbar i det.
Mm.
Och det kan ju vara så i en partnerrelation också, att just den här sårbarheten är det som är allra svårast att liksom rucka på. Men när man väl vågar göra det, då blir det ju som allra härligast att få liksom vara sitt innerligaste med någon.
Eller
det är ju skitfint. Och kan du, för att ibland så kan jag så här jämföra en partnerrelation med en vänskap och tänka att de är på jättemånga olika sätt, och att en av dem är ju svårare och en är enklare. Vilken tycker du är liksom mest okomplicerat? Är det partner eller är det vänskapsrelationen?
Oj, vad spännande. Gud, vilken spännande fråga. Jag skulle nog säga att vänskap är okomplicerat på ett sätt och kärleksrelationen är okomplicerad på ett annat sätt. Alltså, de kan vara komplicerade och okomplicerade, men på helt olika sätt. För att det är så olika innehåll på något vis. Hur resonerar du?
Ja, men jag har sett partnerrelationer som ganska okomplicerade. Och det är nog mycket för att man är två personer.
Mm.
oftast då, det behöver man inte vara. Mm. Men jag i mina så har jag varit det.
Uh-huh.
Och där så finns det någon form av höjd i relationen, så att jag kan vara jättearg ett tag och sen så kan vi bli liksom sams igen, vilket är skönt såklart för relationens skull.
Yeah.
Och det liksom sätter inte några jättedjupa spår. Medan om jag tar liksom hela det här tankesättet till mina vänskapsrelationer, om jag skulle vara arg på mina vänner, jag tror det skulle sätta jättedjupa sår. Det är som att det är mycket mer skört, fast det är också starkt på ett annat sätt.
Mm.
Och det kan vara komplicerat om man ska vara 3 stycken eller 5 stycken, för då är det som att det blir ett samspel som har lite egna regler och folk kan känna sig till exempel bortglömda ibland eller sådär. Så att jag tycker att vänner kan vara jättesvårt också. Det är spännande att tänka på.
Hur skulle du säga att du, ordet kategorisera låter så himla knäppt, men vi får använda det i brist på annat. Men hur skulle du säga att du kategoriserar vänskaper eller vänner eller människor överlag? Liksom vad har de för olika, vad ska man säga, om man ser det som en cirkel då? Alltså närmast, eller liksom hur förhåller du till hela den biten i vilka människor du släpper in i ditt liv och hur du släpper in dem, om du förstår vad jag menar?
Ja, men jag har blivit en mycket härligare vän de senaste 5 åren. Och med det menar jag att jag har nog släppt väldigt mycket på min integritet och vågat prata om så här djupa ämnen, vågat ställa kanske till en början obekväma frågor, men som leder till samtal som är så himla viktiga för själen.
Mm.
I början när jag skaffade vänner, när jag var runt så här 20 upp till 30 kanske, då var liksom samtalen ganska ytliga och handlade om så här, ja, men du vet, så här kaffebordsprat, lite så här på ytan liksom. Och vi kunde absolut dela drömmar och liksom prata om längtan efter andra saker och det man ville uppnå i livet också, men jag var nog inte på ett speciellt djupt plan i livet heller. Sen så nu liksom så här plus 35 och framåt, så är det som att samtalen och vänskapen har börjat handla mer om livet på något sätt. Och jag tror att det beror på jättemånga saker. Dels att vi har så här mer års erfarenhet, men också så här att vi har börjat, kanske i samhället också, börja så här öppna upp och så här prata mer om terapi. Fler går i terapi, vågar liksom öppna upp dörrarna till sitt inre på ett helt annat sätt, och att vi har vant oss vid det. Och det är ju himla härligt alltså, att få dela sån vänskap med många. Men det gör jag ju inte med alla mina vänner, utan jag har så här inget stort kompisgäng. Och det har nog varit en sån grej som jag har haft någon form av känns mig lite så här skamsen för sen jag gick i skolan. För då var det så himla coolt att ha sitt så här kompisgäng. Och jag har alltid haft så här några få nära vänner. Men nu så har jag ju väldigt många kompisar och bekanta, fast de är utspridda, så att det är väldigt få som faktiskt känner varandra.
Just det.
Så att jag tror att jag har vänner för olika saker. Vissa kompisar liksom är jag ute och är aktiv med på fjället. Vi kanske gör skiturer ihop eller liksom gör sånt. Andra vänner är mer utifrån så här mitt företagande, och vi kan ses och liksom prata både liv och business samtidigt.
Mm.
Så att ja, vänner kommer i olika former, och det är härligt.
Det finns också någon slags föreställning om att man behöver ha jättemånga nära vänner, att man ska ha det stora kompisen, kanske framförallt som kvinna, så förväntas man ha liksom ett stort, och framförallt också med sociala medier och så här, ja, men man drar ihop tjejgänget och drar till skärgården på midsommar, och sen så har man tjejgänget när man går ut och gör det här och det här, och det ska vara typ 10-15 pers som är varandras bundsförvanter genom allt. Jag tror att det kan ge jättemånga jättemycket ångest, i känslan av att så här, vad är det för fel på mig som inte har det där? Om man nu känner att man inte har det, menar jag.
Ja, men exakt. Och det är just nog det, just den här midsommarbilden som jag ser framför mig. Så att den har inte jag känt att jag har haft alls. Liksom. Den här kompisgänget, och vi gör alltid det här, och det ser så himla härligt och lyckat ut. Och den kan man ju också direkt översätta till nyår till exempel, för det är ju exakt samma sak. Och det där har nog präglat mig mycket när jag var yngre. Att så här, jag verkligen saknade att ha det där. Men nu så, det var länge sedan jag tänkte den tanken. Vilket är skönt.
Befriande ju.
Ja, verkligen. Men jag undrar om den bara har liksom ebbats ut och liksom faded away. Eller om jag på något sätt har bearbetat den och bara att den tanken inte är värd så mycket för mig längre. Eller om jag har det här stora gänget. Men det har jag nog inte. Ja, intressant.
Vad tror du om du filosoferar lite kring det?
Ja, men jag tror att att absolut så är jag präglad av så här, min relation till vänner och att jag under så många år liksom tänkte att nej, men jag måste skaffa mer vänner för det är det som är lyckat att ha. Sen så tror jag att eftersom jag har liksom levt ett ganska så här, nomadliv och flyttat runt så har nog just den kulturen, liksom, det här att ses med sina barndomskompisar vid högtider eller på helger blivit en annan, för att det är så mycket annat som har tagit över. Så att det har nog fejdats ut, skulle jag säga.
Mm.
Genom att jag har utsett mig för andra sammanhang. Däremot, om jag hade liksom bott i samma stad som jag hade vuxit upp i och inte varit så annorlunda på de andra sätten, då hade det här säkert varit en större del av mitt liv också. Att man liksom gör saker på det sätt man alltid har gjort det.
Just det.
För att det är svårare liksom att rucka på det om man är kvar där man är uppväxt. Då är man ju liksom i sitt fack alltid och har det nog kämpigare att komma loss ur det, för att man inte liksom fysiskt kan flytta sig ur det.
Mm, exakt. Vad skulle du säga är den största skillnaden på var du befinner dig nu någonstans, rent vad ska jag säga, själsligt, emotionellt, som människa nu mot bara för ett år sedan?
Bara för ett år sedan. Oj. Ja, alltså jag tycker ju väldigt mycket om att använda ledord. Så varje nyår så brukar jag liksom sätta ett nytt ledord för mitt kommande år.
Mm.
Och jag kommer ihåg att för några år sedan så hade jag ord som så här, frihet och mod. Att verkligen utsätta mig för nya och oväntade saker och sammanhang. Nu under 2021 så hade jag ordet fierce, vilket är någon form av mix av så här, att vara glittrig och att liksom vara orädd. Och jag hade fierce utifrån att jag bröt mig loss från min anställning som jag hade haft och skulle liksom satsa på mitt företagande så här, fullt ut. Jag har alltid gjort det lite halvt-halvt. Och att jag var tvungen liksom att, eller kände mig tvungen att ta på så här, en kostym för att gå ut och nätverka och liksom, ja, men skapa mig ett eget liv i den här rollen. Men nu inför 2022 så har jag valt ordet hänge. Att hänge mig till saker och framförallt att våga släppa kontrollen. För jag har alltid så här, haft planer, velat liksom ha en buffert till exempel om jag skulle liksom säga upp mig. För då vill jag ha så här, en trygghet i att men det finns pengar här.
Mm.
Eller ha gjort planer för semestern. Jag har alltid liksom researchat ställen att liksom besöka eller gå till när jag ska åka bort. Men att faktiskt släppa kontrollen, att tänka så här, nej men det löser sig. Det är verkligen den känslan som jag vill men upptäcka mer. Och tänka så här att nej, men universum löser det. Och ja, bara lite mer baksätet.
Alltså det ordet är så behagligt. Hänge. Mm.
Ja, men jag tycker om det jättemycket. Och det är svårt att på riktigt definiera det. För det finns också en annan betydelse i hänge som går mer åt att så här, dedikera sig åt någonting. Alltså att hänge sig åt någonting, att verkligen så här nörda ner sig i det eller att liksom bli supersmal i det man gör. Och det vill jag också ha in, för att jag försökte lära mig kitesurfa för 2 år sedan. Nu är det nästan 3 år sedan. Och det stör mig lite grann att jag släppte det och inte har tagit upp det igen. Alltså jag känner mig lite oklar. Så att mer så här att hänge mig att så här, ja men nu ska jag fan med göra det här. Att så här, lite jävlar anamma. Så det är också så här liksom en dubbelsidighet i att släppa kontrollen på ena sidan. Och att inte ge mig på andra sidan. Så att,
Tilliten då? Är det där du hamnar då? Tillit.
Tilliten till vad, tänker du?
Allt.
Till livet. Mig själv eller till allt?
Till dig själv. Till, ja, men precis. Som du sa, universum. Någonting större kanske.
Ja, jag har liksom inte tänkt på tilliten så, utan mer liksom att så här, jag behöver inte styra allting. Det behöver inte vara exakt enligt min plan, utan det går ju jättebra ändå.
Mm.
Och där, jag träffade en ny kille för 4 år sedan ungefär. Och han är ju, han har samma drivkraft som jag, men han är absolut inte uppstyrd. Och det var ju det som var allra härligast i början. Det är ju alltid så att liksom, de här små saker där, som man först är så här, åh, det är så mysigt när han liksom smaskar lite grann när han äter, till exempel. Och sen så blir det man absolut stör sig på, liksom. Och först var jag så här, men gud, det är så mysigt, han har inte så mycket koll. Han bara så här, du vet, go with the flow, och det är jättechill, liksom, och att det var härligt. Och sen så här, 2-3 år in, jag bara, men vad fan, alltså, han har ju inte koll på någonting. Och vi skulle åkt för 2 timmar sedan och han är inte ens klar. Det blir verkligen liksom det som vi så här, bråkade om.
Mm.
Men jag har ju också då insett, och det här försöker jag påminna mig om ofta, så det är absolut ingen självklarhet, men att det är ju våra olikheter som gör oss till ett bra team. Så istället för att jag ska bli arg över att vi är olika, över att han är olik mig då, eller det som jag blir arg över, då ska jag ju se det som en tillgång och så här, andas ut och känna så här, gud vad bra att vi är olika, det är ju det som gör oss bra.
Ja.
Och det gäller ju jättemycket saker, liksom, utifrån allt. Att så här, inte bli irriterad på det, utan andas in och bara, skönt, vi är inte så lika. Det skulle inte heller bli bra.
Det är väl det där med att hela tiden vrida på perspektiven och landa tillbaka i så här, okej, okay, ja, då var det någon mening med det här också. Eller, aha, vad intressant, det jag såg det var. Du reagerade så här, jaha, jag reagerade så här. Aha, nu händer det där. Alltså att man, som du säger, lite mer tillbakalutad, ja. Lite mer så, sitter ner i båten och börjar, alltså lite kanske betraktar snarare än ska fixa och lösa allting hela tiden och ligga steget före. Alltså att man, det är så att man springer ifrån sig själv ibland för att man är så på det, liksom.
Ja, och det är ju superspännande att faktiskt så här, kunna ha den, den insikten att så här, se sig själv utifrån och tänka så här, oj, vad jag liksom reagerade starkt på just den här saken.
Mm.
Så här, varför då? Att verkligen liksom analysera det själv. Det kan också lära en supermycket.
Hur kände du för att fylla 40?
Har du fyllt? Oj, vad jag tänkte mycket på det innan.
Ja, ja, för du har
fyllt 40 i september.
Just det, ja, precis. Bra.
40 har liksom, ja, det är helt korrekt. Jag har fyllt.
Ja, men vad säger,
40
visst.
Låg, liksom pockade på min uppmärksamhet. Säkert 2 år innan jag fyllde 40.
Mm.
Så att från att jag var typ 38 så var det så här, just det, om 2 år fyllde jag 40. Och det liksom, det var ingen större tanke än så ganska länge. Men sen efter jag hade fyllt 39, så hela så här året som ledde upp till 40, så var det så många olika tankar som så här, det var som att att det var en stafettpinne liksom som flyttades. Först var det så här, åh, jag ska bli mitt bästa jag nu när jag är 40. Och sen så tänkte jag på det en stund, och sen så släppte jag den tanken och tänkte så här, nej, men varför då? Och sen var det så här, gud, jag måste fira ordentligt när jag är 40.
Mm.
Då höll jag kvar den tanken en stund och tänkte så här, okej, vad ska jag göra? Och så släppte jag den, och sen var det, herregud, så här, alltså, det här är det yngsta jag någonsin kommer vara. Jag kommer bara bli äldre hela tiden. Och den tanken låg kvar i mig ganska länge, just den här ålders, liksom, inte fixeringen, men så här ålderstankarna. Så här, hur vi alla åldras, hur det verkligen inte går att ändra på. Mm. Att det är så himla, så här är det bara. Och den tanken är svindlande. Att så här, nej, men det här går inte att styra om. Vi kan kontrollera så himla mycket i livet, vart vi bor, vilka vi umgås med, typ allt. Men ålder, alltså det är liksom ett spår. Det går inte att så här bara säga stopp, paus. Utan man åker med oavsett om man vill eller inte. Och sen har jag tänkt jättemycket på utseende. Och egentligen inte liksom lagt någon värdering i det. Men bara så här att, ja, men vi ser ju också äldre ut för att vi blir äldre.
Mm.
Och sen blev jag 40, fyllde 40 och firade i en vecka. Och efter det har inte jag tänkt en enda tanke på att jag är 40. Det är ju också sjukt.
Ja.
Hur det bara är såhär, ja, nu är jag i den här åldern. Det var tydligen ingen skillnad. Nu går vi vidare.
Gud, vad skönt.
Det är skönt.
Mm. Och hur ser du då på det som kommer framåt? Att så här, du, okay, det var en stor grej. Det är ju ofta en stor grej när man fyller jämnt, oavsett om det är liksom, åh gud, nu fyller jag 20 och livet är över, som man kan känna då, eller 30, nu är livet över.
Mm.
Känner du att där du är nu ger liksom perspektiv på att livet är långt, eller att det blir en stress att, åh gud, nu är det så lite tid kvar? Eller hur förhåller du dig till den tiden som åldrande, ålder, fylla år, allt det där innebär?
Ja, ibland när jag är i de här Facebookgrupperna som jag har nämnt några gånger nu, så kan jag se härliga personer som är i sina så här, 32 och bara, jag har precis gjort slut med min kille, hur ska jag någonsin hitta någon ny i livet till slut? Typ. Mm. Eller att man kanske har utbildat sig till någonting och vill byta karriär, men känner att man har precis fyllt 31 och nej, men det går ju aldrig att byta för det är för sent. Mm. Och jag känner så ofta såhär, lugna er, ni har så mycket tid. För jag som är 40 känner att jag har så mycket tid. Och det finns så många exempel på människor som vid 50 känner såhär, nej men nu vill jag göra något helt annat. Och det går ju. Och jag tänker såhär, när jag är 40 nu, jag har haft såhär, ungefär 20 vuxna år.
Mm.
Och jag kommer ha typ såhär 20 vuxna år till, och då är jag 60. Och efter det så kommer ännu fler år. Men just den här såhär vuxenheten, liksom medelåldersvuxenheten typ, kan man säga, när man så här jobbar och man bidrar till samhället på olika sätt och sådär. Alltså jag har ju bara kommit till hälften. Hur sjukt är inte det? Jag har ju nyss kommit till hälften. Så att det finns mycket kvar, absolut. Och jag tror att om man har barn också, nu har ju inte jag det, men jag kan tänka mig, om man får barn när man är runt så här, någonstans mellan 30 och 40, då har man så här, ett gäng år när man är så mycket i liksom, familjelivet, och det är det som styr vad man kan göra i sitt övriga liv.
Mm.
Men sen när man blir runt 40, 45, 50 och barnen blir allt liksom, äldre, vuxna och klarar sig på egen hand, tänk vad mycket härligt som finns att göra då.
Mm.
Att man återupptäcker sig själv mer, och liksom man börjar resa på ett annat sätt för att man har mer tid, man kan förkovra sig i nya saker. Alltså det är härligt. Och om jag tänker på mig själv som människa och liksom det värde som jag känner att livet har, och så här, ja, men de samtal jag har med mina kompisar till exempel nu, eller det jag får göra, då är ju så här, åren mot 40 jättehärliga, för att jag känner mig så mycket så här, klokare och gör härligare saker nu.
Mm.
Älskar det.
Kan vi inte göra bara en sån här, för jag tänker att så här, om man sitter och lyssnar på det här och så kanske man är 20, 25, 30 någonstans, och så har man de här tankarna som du precis beskrev, som du läser om i Facebookgruppen, att åh gud, mitt liv är över av olika anledningar runt 20, 25, 30 och sådär. För jag kan relatera till det, att när jag skilde mig när jag var 31 och var så här, nej men gud, jag är så ung. Jag har aldrig varit så ung och på nytt född som jag är nu. För det är så mycket liv. Det, alltså, det var ju fruktansvärt. Ja. Men just att ha det perspektivet så här, oj då, nu gjorde jag den här stora grejen som jag absolut inte hade trott i min vildas fantasi. Men jag kände mig så ung på något konstigt sätt. Jag vet inte om det makes sense. Men istället för att känna livet över, så var det som att säga, herregud, vad mycket liv som finns kvar. Oj, tack. Ja. Nu är jag här.
Ja.
Helt,
det är liksom en sån kittlande känsla. Ja. Ja, det är härligt.
Men så om vi då tar och bara så här lånar, bara för att så här måla upp så här allt som kan hända, just om du säger de magiska åren som är mellan 30 och 40 just. Kan du beskriva lite, vad har du upplevt mellan dina år just mellan 30 och 40?
Ja, men jag var i en relation som vi bestämde oss för att avsluta. Och vi var ju tillsammans då i, vad kan det ha varit? Var det 9 år tror jag.
Mm.
Och det är ganska många år.
Mm.
Och vi kände bara så här, nej, men vi tycker om mycket av samma sak i livet. Men våra livsdrömmar och så här, längtan efter hur vi vill leva livet var totalt olika. Så att då bestämde vi oss för att nej, men vi ska nog inte liksom fortsätta vår gemensamma resa, utan liksom gå isär.
Vilken ålder var du
då? Det var en 35.
Och där, om jag bara får avbryta dig lite där, men just det skiftet är väl något av det svåraste man kan göra utifrån normen. Att bryta upp en lång relation vid typ mellan 30 och 40. Eller hur upplevde du det?
Ja. Nej, men kanske är det som så att jag inte är så rädd för förändringar. Så att först så, alltså jag kommer ihåg att jag tänkte så här, gud, vi måste antingen göra slut eller förlova oss. Någonting måste hända för att vi ska liksom komma till en annan punkt. Och det var ju tur så här i efterhand att det inte blev förlovningen då. För att jag vet inte, vi hade säkert haft ett bra liv. Men ett bra liv, liksom, det är inte good enough. Alltså det måste vara mer än bra.
Mm.
Så att, ja, men vi gjorde slut och just att känna sig ung, som du sa, eller att känna sig levande och att så här, allting kittlar och så många möjligheter. Det var just den känslan jag verkligen kände liksom det efterföljande året. Så här, att, herregud, nu är jag liksom, jag står själv här. Nu ska jag själv bestämma vad jag ska göra som kommande semester, eller vart jag ska bo, vad jag ska köpa för någonting hem. Alla de här besluten som vi hade varit två om.
Mm.
Det var så mycket frihet i det. Så att det minns jag jättestarkt. Och sen så, faktiskt samma år, så gjorde jag också en ganska stor operation i min rygg. För jag hade något som heter spinal stenos, som man för övrigt får när man är typ 70. Då började jag fick det när jag var 35.
Okay.
Så att det som hände var att så här, ryggraden hade liksom blivit för trång för mina nerver. Så att de spelade liksom spel med mig. Så jag kunde få jätteont i knät, jag kunde få jätteont i vaden. Och så här, mycket så här nervsmärta.
Mm,
så jag hade så här svårt att stå och svårt att gå och sådär. Och jag opererades för det och det gick så bra. Alltså det här var som typ en spa-upplevelse. Jag minns det, att det var så här, jag hade inte ont någon gång efteråt.
Oj.
Det var helt sjukt. Och jag minns att jag låg på uppvaket och sen så var det en kvinna bredvid mig som hade gjort någon form av steloperation, tror jag. Och hon pratade om att hon var tvungen att bo på något så här behandlingshem och hon skulle försöka gå till så här kafferummet, och det tog på riktigt 100 år. Jag kollade på henne och sa, gud, alltså, kommer det bli så där? Mm. Men jag kände att jag hade inte ont någonting, och jag tänkte så här, men gud, är det värktabletterna som gör att jag inte har ont? Och så började jag liksom äta mindre av dem och kände ingenting. Så att jag tror att min kropp hade nog samlat väldigt mycket stress i, alltså genom smärtan, för att smärta är ju ofta någon form av stress.
Mm.
Och det var bara så, alltså kroppen var så otroligt lättad över att ha blivit av med den här skadan då, så att den bara njöt av att vara smärtfri.
Åh, vad behagligt.
Ja, det var verkligen häftigt. Alltså en häftig upplevelse. Så att runt 35 så kände jag enormt mycket frihet så här, i allting. Så här, i min kropp, hur jag var rent så här, kroppsligt. Jag hade ingen liksom sambo eller ingen pojkvän. Så här, allting var liksom möjligt. Det var så himla härligt. Och jag kommer ihåg att vi hyrde en husbil, jag och två kompisar, och körde upp till Lofoten i juni. Och då är det också det här eviga ljuset. Bara det gav ju också en till dimension till den här frihetskänslan av att, men nu är jag här på en magisk plats och det är ljust och vi pratade om livet. Det var bara, allt var bara magiskt.
Mm.
Men det kan ju inte alltid vara magiskt alltid. Så att det där försvann ju också och så här fejdades ut lite. Verkligheten kom i kapp liksom. Men jag träffade min nuvarande kille ungefär ett halvår efter det. Och ja, det har varit väldigt, väldigt bra sen dess. Inte alltid så här sparkling, magiskt, men det har varit jättehärligt. Så att jag tror att åren efter 35 har varit mina absolut bästa. Medan åren innan 35, mellan så här 30 upp till 35, var nog ganska, alltså de var bra, men de var liksom lite kämpiga också, för de var inte så självklara. Och när jag har liksom fått de här självklarheterna i livet, så har jag insett så här att så här, bra nog duger inte i livet. Så här, man kan inte gå och vara tillsammans med någon eller gå och ha kompisar som man känner så här att ja, det här funkar väl. Utan man är värd mer än så för att känna de här stora känslorna. Att så här, våga släppa taget om saker, om jobb eller om ja, så här, relationer också.
Mm.
För att när man är i det, när man är i liksom en kompisrelation eller liksom med en partner, där är det som att det är så här tryggt och safe. Men om man inte känner något stort, då är det kanske inte värt det i långa loppet. För tänk att gå i så här 40, 50, 60 år till och känna så här att ja, men det här är väl okej. Det känns ju skittråkigt.
Åh gud, jag börjar bli så här lite stel i hela kroppen när just när du säger så här, ja, men det här är okej. Och sen om vi återkopplar till det du sa i början med så här, ja, det här är inget genrep, det här livet som vi har och liksom allt det där.
Ja.
Och så ska man gå och det är okej. Okej.
Ja.
Ja, det är okej.
Men det är så waste of life. Ja. Mm. Och jag förstår att det kan kännas svårt när man inte har upplevt magiskt.
Mm.
Liksom att så man Och det är svårt att vara liksom i något som är okej och uppleva magiskt samtidigt. Om man inte då så här, ja, men att det är någon otrohetsaffär som händer liksom. Men det blir också så himla krångligt, så att det kan man försöka undvika. Att våga ge sig själv det som man längtar efter.
Mm.
Att liksom unna sig det. Och det kan gälla liksom andra livsdrömmar också. Man kanske bor liksom här i Åre och så här längtar efter hav och strand och känner så här, men Malmö, det verkar så himla härligt. Att så här verkligen liksom utmana sig själv och testa på det då.
Mm.
Inte hålla tillbaka.
Vad längtar du efter här och nu?
Jag längtar efter... jag är inne i en fas där jag verkligen vill träffa nya människor. Att så här få... ny input i mitt liv. Gärna träffa människor som är lite annorlunda mot för hur jag är.
Mm.
Det längtar jag efter. Och det kanske är en corona-effekt att vi har varit hemma och liksom umgåtts med de som vi har umgåtts med. Mm. Digitalt och liksom, så här, rent fysiskt. Men jag vill liksom ut och så här, få andra perspektiv på saker. Det är coolt. Och verkligen vidga sina vyer och men höra hur andra lever och liksom inte med en önskan om att själv leva precis så, men så här att bara få vara med i deras värld lite och upptäcka något nytt.
Det var ju fint då när du sa det här med att du önskar, eller det tror jag att alla kan relatera till, att man ibland önskar att få kliva in i någon annans huvud, apropå att vara i någon annans värld eller se hur andra lever. Vad skulle man upptäcka om man klev in i ditt huvud? Jättekonstig fråga.
Ja, men det, jag undrar också det. Mm. Vad skulle man upptäcka?
Fast det är jättespännande frågor, känner jag
nu. Ja, jag och mina kompisar, i alla fall några av dem, pratar ju mycket om det här med så här psykisk ohälsa och rörelse. Och jag vet inte om du känner det, för vi båda pratar ju ofta om träning utifrån hälsa, inte så mycket utifrån prestation, eller typ aldrig prestation, utan ofta om liksom rörelse som ett sätt att faktiskt må bra i själen. Och för mig som om man tar till exempel så här övervikt som ett sånt ämne, så kan det vara väldigt svårt att prata om hälsa, för att det blir hetsigt, och att personer kan känna att de utmanar sig, att de inte duger för att de sitter hemma i soffan en viss del av livet, precis som vi alla gör. Så där är det absolut ingen skillnad. Och att man absolut ska få liksom vara den man är, vilket man får.
Mm.
Men om man, när man rör på sig så händer ju saker liksom i kroppen. Alltså det så utsöndras hormon. Det blir som ett lyckopiller som skapas av sig själv.
Mm.
Och jag tänker att det är nog mycket de tankarna som man får när man hoppar in i mitt huvud, tror jag. Just den här, så här allt går, allt är möjligt. Det kan vara lite jobbigt också att vara ett sånt huvud. Så här, för att det, men det är det jag skulle vilja liksom ge till andra från mitt huvud också, så att du behöver liksom inte förändra någonting för att du är dålig, utan förändra någonting för att få det härligare. Oavsett om man är liksom överviktig, vilket liksom inte är något som är sämre, det bara är ett faktum liksom. Det är ju jag också, så att det är också ett faktum. Och att man att man kan göra mycket för att må bättre. Men man måste ansvara för det själv.
Men och nyfikenhet, om du bara tänker på det ordet, vad är det för dig?
Älskar nyfikenhet. Jag blir så glad av att höra det. Mm. Nej, men alltså, nyfikenhet, förändring. Alltså det kan tillföra så mycket. Och, ja, men jag tror så här att insikten om att vi alla är olika och vi behöver inte vara lika, och i ett samtal där vi tycker olika så behöver inte slutmålet vara att vi ska tycka samma sak. Exakt. Men däremot kan vi ha nyfikenhet på våra skillnader, och liksom, jag vill vara nyfiken inför varför du tycker en viss sak och förstå det. Det ger ju mig någon form av så här insikt och ett bredare perspektiv på allting.
Mm.
Och vi behöver inte tycka lika, utan nyfikenhet är en jättebra sak att ha med sig. Mm. Nyfikenhet inför att lära sig nya saker också. Nyfikenhet inför att utforska det vi inte vet.
Mm.
Och nyfikenhet är ju bästa.
Eller hur? Och om jag säger ett annat ord som är ordet ofiltrerat, vad är det första du tänker på då?
härligt. Alltså, gillar ofiltrerat. För att ja, men vi behöver lite mer roughness. Det behöver inte vara så fint i kanterna. Att våga släppa på ytan för att liksom lirka fram lite ofiltrerat tror jag är jättebra och jättesunt.
Mm.
Så att mer nyfikenhet och mer av det som är ofiltrerat. Bra kombo.
Och hur ska du ge dig själv det framöver?
Genom att hänge mig till livet.
Ah, eller åt snyggt! Livet,
ja.
Jättebra! Och då, för att avrunda detta samtal, så skulle jag vilja ställa frågan som alla mina gäster får. Och ni som har lyssnat för, ni vet, här kommer den. Vad är inte som det ser ut?
Alltså, Sofia, jag har ju lyssnat på dina poddar alltid, men jag har helt glömt bort den här frågan.
Åh, vad bra!
Ja, totalt oförberedd.
Nej, men det är så bra.
Vad är inte som det ser ut? Jag tror att jag har ju byggt upp en uttänkt bild av mig, liksom, framförallt på Instagram. Och jag vet ju att folk kan tycka att jag är präktig, eller har varit det, men jag är totalt opräktig bakom det där. För jag har alltid varit ganska proffsig utåt, liksom, utifrån allt. Men jag är präktig, väldigt rolig.
Vad sa du?
Tänk att få säga så. Nej, men,
du är präktig.
Jag är ganska rolig, men...
Ja. Du är präktig, men
nej,
rolig.
Alltså, nej, alltså folk tror att jag är präktig, men jag är väldigt opräktig.
Ah.
Jag vet inte vad man ska använda för annat ord.
Ja.
Opräktig och rolig. Inte så uppstyrd.
Men det där är så roligt, att man så lätt kan få det på sig att man är präktig i sociala medier, alltså utifrån en bild på sociala medier, om man inte är kanske typ en så totalt gränslös, alltså nu är jag i ytterkanten och spelar, men så här, om man då inte är så här, fyller slag på stories och man delar med sig helt ohämmat av sitt sexliv, eller man, alltså då är det som att det är återigen lite svart eller vitt, att antingen så är man helt så då ofiltrerad 5.0, eller om man då är professionell och har någon annan ram, så är man präktig. Som att det inte riktigt finns något svängrum för det där mellantinget som är liksom massa andra saker också. Intressant.
Nej, precis, vi har två kanter liksom. Men opräktigheten, den är...
Spännande. Så om man då ska ta med sig detta när man följer dig på sociala medier, Sara Rönne för övrigt, överallt, eller hur? Träningsglädje var det gamla. Nu är det Sara Rönne som gör det. Och om man då vill ha med sig det ögat, vad kan man liksom snappa upp det här roliga då? Kan du bjuda in till det någonstans? Eller känner att nej, men det får de människorna som träffar mig IRL mer ta del av?
Nej, men jag tror att det roliga hamnar i stories lite nu och då. Absolut.
Det är bra.
Flödet är lite polerat. Stories är mer från verklighet.
Underbart. Det är ju som vissa skriver, så här, personlighet finns i stories.
Ja, exakt så.
Eller hur?
Jättekul.
Fint. Men du, vad hoppas du att man tar med sig från det här samtalet? Du har ju skickat med lite olika saker, men om du ska sammanfatta och välja någonting.
Men att alltså, våga släppa taget, bjuda in mer längtan och vara mer sårbar.
Fan vad fint, rent ut sagt. Tusen tack.
Recept på ett härligt liv. Ja, men tack.
Och som sagt, vill du tipsa härliga om någonting samtal när vi ändå är här? Dina sociala medier, Sara Rönne och så vidare. SaraRönne.com, Rönne.com.
Ja, nej, men alltså, vi har pratat mycket om vänskap. Så om du just nu känner att du vill ha mer av någon i ditt liv, det kan vara en person som du liksom följer på framförallt Instagram, gå och skriv det till den personen just nu. Mm. Du får en uppgift, du som lyssnar.
Oh.
Det är en start. Du har sått ett frö då.
Fan vad fint. Nu svär jag jättemycket. Jag gör det när jag blir glad. Så tack så jättemycket för att du vill vara med och gästa. Och tack för att ni har lyssnat. Puss och kram, så hörs vi nästa vecka. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål för gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!
En podd från Aller Media.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.